Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Football Radical. Vi brukar ha en dikt eller en sång eller ett romancitat eller något som intro till den här podden. Men inte den här veckan, för i söndags så var det inte bara dagen som Sverige förlorade i Sevilla, utan det var också fars dag. Så jag tänkte börja den här veckan med någonting som jag själv skrev för ett par år sedan. Jag skrev så här. Härom året bad magasinet Fons Fotball 101 kända fransoser. Det var presidenter och skådespelare, idrottare, det var violinister. Om ett rakt svar på en mycket enkel fråga. Varför älskar du fotboll? Och när jag läste svaren där så var det precis som jag mindes det. Det var bland alla olika spretiga berättelser så fanns ett kodord som återkom oftare än alla andra. Pappa. De pratade om fotbollen som något de fått med sig från när de var små. Som något man upplevde och såg och blev tillsammans med sin far. Akhenaton, rappare i I Am, den finaste franska rapparen i sin generation. Han svarar så här. Jag måste ha varit 5-6 år. Jag älskade sporten för att den utkristalliserade min fars kärlek. Det var den som bäst representerade den. Fotbollen förde oss närmare. Vi gick till Stade Vélodrome ihop. Han gjorde macka till mig. Tomat, olivolja, paprika, peppar och salt. Jag tog på jackan som var reserverad för matcherna. Och vi delade alla de där ögonblicken som hörde ihop med fotbollen. Sedan jag förlorade min pappa så tänker jag på honom varje gång jag ser en match. Fotboll, det är att höra ihop. Och jag känner precis som Akhenaton, varje gång jag ser en match, varje gång jag spelar en match, så är det att höra ihop. I söndags var det fars dag och det jag vill ha sagt är att jag för länge sedan slutade vara säker på om jag verkligen går på fotboll. Eller om jag egentligen bara går till min pappa. Och oavsett så vet jag hur mycket jag tycker om det. Johanna Frändén, har du snackat fotboll med groggen Frändén i veckan?
Varje vecka. Vi har liksom en löpande tråd med hela familjen egentligen. Nu var det mycket playoff-snack. Och ja, men generellt Premier League och svenska landslagen är det väl som är mest. PSG ibland också brukar han intressera sig för numera.
Och Football Manager.
Nej, men med mamma var det ju mycket Premier League fantasy tills jag... Ja, precis. Jag fick ju säga upp mig från det för att det tog över mitt liv på ett lite osunt sätt. Jag är ju inte pensionär och har så 3 timmar om dagen som jag kan lägga på det. Men hon håller det.
Nej, det går ju inte. Om man ska koppla ihop det med Sevilla så vill jag också puffa och påminna då om en text som Jakob Kakembo Andersson då, som är pressansvarig i landslaget. Och inte alltid den mest älskade personen i presskollektivet såklart. Det ligger i farans riktning man har den tjänsten. Men han skrev i fjol tror jag också en då väldigt fin text om relationen till sin pappa. Jakobs pappa hade dött precis då i cancer. Och det som Jakob skrev om vad fotbollen hade betytt för deras relation då. Att den ja, på något då samtidigt ytligt och väldigt fundamentalt plan var det som hade hållit dem ihop. Hur de följde Jakobs fotboll tillsammans, hur de gick på Råsunda och kollade på AIK ihop och hur de snackade stryktipset eller kollade på TV ihop. Och det som Jakob skrev var att fotboll inte var samma sak när hans pappa hade dött och att han inte var säker på om han någonsin skulle kunna bli det igen. Och jag fattar att det här det blir liksom lite normativt, men jag tror också att det av hävd har ju ofta varit så att fotboll har varit någonting oftast såklart mellan fäder och söner. Framåt såklart mellan fäder och döttrar och mödrar och söner och mödrar och döttrar och allt sånt där också. Men jag tror att det ligger jättemycket i det. Jag kan relatera oerhört starkt till det själv, att det blir ett incitament i alla fall till alla de där samtalen man har med sin pappa. Jag tycker att det är ett av alla skäl till att älska den här sporten.
Mm.
Ungefär så.
Ja, men verkligen. Ja, men det är också såklart en jättestor del i manlig vänskap generellt. Mm. Alltså inte bara familjeband, utan att det är så många. Jag vet att jag läste någon psykolog som sa någon gång att den outtalade vänskapen, eller den som inte den tysta vänskapen, kan också vara en djupa. Det finns liksom inget motsatsförhållande till att ett vänskapsförhållande man inte diskuterar känslor och sånt, utan man kanske pratar fotboll istället, så pratar man kanske egentligen om känslor. Ja. Det är kanske då man kramas till exempel när man vinner, eller det är kanske då man gråter ihop faktiskt, och att det kan vara ett, man får utlopp för en massa annat, även om samhällets liksom trånga roller och förväntningar på män framförallt gör att man inte riktigt klarar av att ta de andra diskussionerna, så är det ändå ett jättebra, i bästa fall, eller åtminstone ett jättebra substitut.
Ja, och kanske inte bara substitut, utan någon sorts förstärkande också. Men absolut, jag tycker också det. Och därför var det lite fint att det just i år då kokade ihop, en och samma dag så var det avgörande svensk kvalmatch och farsdag samtidigt.
Alltså extremt maskulinitetsboostad farsdag.
Ja, mycket rituellt det hela. Vad har du hämtat dig från vår andalusiska tripp?
C'est la vie och så vidare.
Mm, just det. Mm.
Ja, det har jag väl gjort. Alltså, det är ju alltid lite av en baksmälla när man kommer tillbaka från landslagsuppdrag. Alldeles oavsett hur det har gått, tycker jag. Man har ju typ tappat sin funktion i den vanliga världen, har jag bara hängt efter. Man har bara följt liksom presskonferenstider, matchtider, försökt äta när det finns en liten möjlighet att göra det, och tagit ett plan eller checkat in på ett hotellrum för att någon annan har sagt till att det är bokat och så. Och nu så ska man ut i det verkliga livet och fatta egna beslut och laga sin egen mat och underhålla sina egna relationer. Så jag håller på att liksom försöka hitta fotfästet igen.
Så nu blir det mästerskapsavvänjning. Det blir att åka och handla på närbutiken och klippa gräset och lägga en grej i diskmaskinen, dryka och så vidare. Komma tillbaka till det vanliga livet igen.
Men det var ju en underbar, alltså destinationerna var väldigt fascinerande. Batumi var ju helt galet, och Sevilla är ju en världens topp 5 bästa städer. Och sen var det ju jättetråkigt att det skulle gå åt skogen.
Ja, det var ju faktiskt det. Men ja, det finns vägar ut och se ju. I alla fall just nu, hyfsat hoppfullt får man väl tänka. Man får tänka, man får jämföra. Vi kunde ha varit Polen, vi kunde ha räknat fel och slarva bort vår synningsplats. Det är en tuff portugisisk vecka detta.
Ja, just det, han är ju portugis. Ja, nej, alltså det är ju, vad ska man säga, jag blev pyttelite avundsjuk igår när både Norge och Finland, eller ja, igår respektive förgående, både Norge och Finland rök så att säga. Slippa ta ställning till detta sjuka mästerskap. Sverige har ju fortfarande möjligheten att hamna där och få liksom göra den här inte okomplicerade resan till. Och mästerskapet i Qatar. Men, säg.
Ja, men det är ju verkligen så. Jag satt och, som det är, att man får ju formulera sig under matcherna och så. Och satt med den där tanken, man tänker om Sverige skulle nu stå för den här mirakulösa bedriften att faktiskt vinna i Sevilla, blir VM-klart på söndagskvällen. Mm. Ja, då ska man skriva en jubelkrönika om VM, och där du samtidigt ju på något, om du ska ha någon heder i behåll, måste beröra det faktum att då, ja, vi kommer till VM, nej, vi kommer till Qatar. Vilket hade varit en balansakt att kämpa lite med, kanske.
Ska vi ha en liten uppdatering på den fronten, så har ju Amnesty kommit med en ny rapport där det visar sig att det blivit sämre igen för gästarbetare på slutet. Vilket ju lite grann, tycker jag, sätter ljuset på det här, som man vet att så fort fokus hamnar någon annanstans eller man kanske vänder bort blicken, så blir det lätt så här. Dessutom så ett ämne eller en infallsvinkel som har berörts väldigt lite i svensk media, men som har varit ganska mycket uppe i fransk till exempel, åtminstone när det var friidrotts-VM i Qatar för ett eller två år sedan, är ju det här att Qatar är en extrem koldioxidutsläppare. Det är alltså, alltså landet med världens högsta koldioxidutsläpp per capita, enligt en färsk uträkning. Qatar hade för övrigt en delegation, eller fotbolls-VM i Qatar, hade en egen delegation på COP26-mötet i Glasgow förra veckan, som var där för att berätta om hållbarheten i arenabyggena där. Och åsikterna går lite isär här då, för det finns tydligen en tanke kring flera av arenabyggena som gör att man ska kunna plocka ihop dem till exempel sen, och att man inte ska bli stående och lite sådana där saker. Men andra uträkningar som gör gällande att det är en koldioxidfest, det här VM:et. Och även om man kan skryta om att på plats så blir det inga långa avstånd och så ska ju folk ta sig dit, och det ska eventuellt köras ut och kall luft i sådana aggregat om det skulle bli varmt. Även om man har lagt det på vintern nu, så finns ju den möjligheten. Och oavsett det så har de här aggregaten byggts för senare tillfällen. Så att ja, man kan väl diskutera värdet av det.
Det finns parenteser och frågetecken kring det där med att det ska vara det nära mästerskapet. Alltså Qatar är ungefär lika stort som Kalmar län typ. Så att rent hypotetiskt så kan du se en 3-4 matcher på en dag och bara åka kommunalt. Det är fullt möjligt. Mm. Men enligt de här rapporterna som kommer nu så är hotellsituationen och boendesituationen i Qatar kommer vara så ekonomiskt pressande och ansträngd så att det är inte osannolikt att väldigt många supportrar som tänker ta sig dit kanske tar sig en bas i, säg, Dubai istället och flyger in till matcherna, vilket är ungefär en timme med flyg. Vilket du skulle ytterligare då, utöver att folk ska flyga till den delen av världen från då väldigt många nationer världen över, så kanske de också måste flyga in till varje enskild match.
Herregud.
Men man får ge ändå Qatar att mycket av arenan är byggda med biologiskt nedbrytbara, eller på biologiskt nedbrytbara material. Det är liksom skelett och sånt. Så det är topp.
Krav ner, ja just det, precis. Kul införsvinkel, bra.
Kul skämt. Mm. Mm-hmm. Nej, det är vi, så att, som det brukar heta, det finns, kommer finnas anledning att återkomma till allt det där. Jag vet inte, COP26, som det också nämndes, med fotbollens klimatavtryck, med Manchester Uniteds flygresa till Leicester, som var i luften i 10 minuter för att landa i Leicester.
Det är nytt rekord då, för jag tror att tidigare var väl 14 minuter, men 10 minuter är jävlar med inte många som har lyckats flyga. Alltså, så kort är svårt att flyga, tror jag.
Ja, så alltså det är marginellt längre än vad liksom Ronaldo hänger i luften, han nickar i mål och så.
Exakt. Så
det är inte vackert. Luftens hjältar hela dagen i våra flygplan.
Har du lämnat Sevilla? Det känns som att du behövde ventilera.
Ja, det gick snabbt att lämna Sevilla. Men en sak som hängde kvar i mig var, och som jag har ägnat nu 3 dygn åt att störa mig på, det är liksom den här accepterade förklaringsmodellen till varför Sverige förlorade Sevilla. Det är ju dålig matchcoachning. Är det som har fäst. Janne Andersson är en dålig matchcoach.
Ja, just det.
Det har ju blivit en upphöjt sanning på något sätt. Och det kan man ju tycka, va? Men det som skaver i mig är att när sådana här saker blir till en klisché, det går väldigt snabbt. Lite som ungefär när journalister kan skriva efter matcher att matchplanen var perfekt eller matchplanen funkade inte, utan att de egentligen har en aning om vad matchplanen var, att de skulle inte kunna beskriva matchplanen om de fick en pistol mot tinningen. Det är att man bara slänger ur sig liksom.
Ja,
vinner då matchplanen bra, du förlorar då matchplanen dålig. Så lite så här, vad är en matchcoach för någonting? Och jag vet inte,
men var det inte mycket byterna, tänker jag, som han fick skit för?
Jag tror att det är så. Alltså, i grunden såklart, det fattar jag också, att man menar då en bra matchcoach är någon som under loppet av en match kan förändra saker, liksom göra byten och skifta formationer och ändra förutsättningarna och så. Det är ju jättelätt att förstå och köpa det resonemanget.
Eller i alla fall inte tar ut den hetaste spelaren då, som många upplevde att han gjorde med Emil Forsberg.
Verkligen. Ja, men det är det finaste som finns när man ser en tränare som under en match kan förändra någonting med små taktiska eller personella drag. Så det är otroligt häftigt. Men jag Alltså målet med matchcoachning, som är då implicit att man har en sorts rörligt fotbollsintellekt. Målet med matchcoachning, att coacha under en match, det är ju, jag skulle formulera det så här ungefär, att det är att genom strukturer och spelarval skapa de bästa möjligheterna under en match för att nå så bra resultat som möjligt.
Mm.
Och då är frågan, gjorde Sverige
det? Varför kändes det som du läste från en lapp?
För jag gjorde det.
Mm.
Det var en lappläsning.
Det var, lapp på luckan.
Det var formuleringen.
Jag känner det så väl. Mm.
Jag vill vara distinkt och tydlig där.
Mm.
Ja, men gjorde Sverige det i Sevilla då? Ja, men det tror jag att de allra flesta är överens om, att Sverige i sin grundanalys då hamnade 100% rätt. Och de fattade att vi kan liksom inte gå in och lira boll med Spanien. Vi kan inte anfalla sönder oss. Och vi kan inte ha en superoffensiv balans och så. För då jävlar blir det åka av liksom.
Ja, just det.
Då blir det Spanien, Tyskland 6-0 som här om året.
Mm.
Så att matchbilden tror jag att det köper de flesta, att den var liksom optimal för Sverige. Man kan inte tänka sig en bättre. De spelar jämnt, de stänger ner Spanien fullkomligt och de har ett par bra chanser att göra 1-0. Och då landar man ju i så där. Men ändrades någonting i förutsättningarna de sista 20 minuterna då? Ändras kraven? Behöver Sverige en annan matchbild då? Och vilken i så fall? Och då tror jag att då säger de flesta att man borde forcerat på slutet, liksom trebackslinje och in med massa anfallare och kapa säkerhetsbälten.
Mm.
Så, men vad är det som säger att det hade funkat då? Det som liksom alla är överens om i förmatchen inte hade varit en självmordstaktik. Då,
det är väl mer känslan att det är så man gör och så får det bära eller brista. Det är en bättre taktik på slutet än från start.
Ja, och det tror ju inte jag att det är. Sen så, Emil Forsberg-bytet är en annan sak liksom. Det är där, om man ser det som ett risktagande, att till exempel låta honom vara kvar, om han nu var lite sliten då, vilket Jan Andersson säger. Då, det är den sorts risktagande som du kan ha, att ja, men Emil fuskar lite defensivt. Och så, för vi behöver din fot framåt, din hjärna framåt, dina fötter framåt.
Mm.
Sådär. Och det håller jag med om. Jag tycker också att det är ett helt obegripligt byte att göra i den situationen.
För jag tyckte andra delen av motiveringen var konstig. För det kan hända att han hade börjat fuska lite. Jag måste säga att jag hade inte hunnit plocka upp den. Men Janne känner honom bättre. Så kanske det var då. Mm. Men att han sa att det var, vet ni hur länge sedan det var Emil Forsberg spelade mer än 60 minuter eller något sånt där.
Emil Forsberg har inte spelat, det var länge sedan han spelade 90 minuter på sig. Nu har det varit andra 90 minuter på 3 dagar. Så att Emil började hänga lite. Och man har inte råd med det här. Och då kände jag att jag blir bara pigga ben.
Och det stämmer ju, han blir ofta utbytt tidigt. Men det är ju inte på grund av en skada eller någonting sånt. Alltså i Leipzig. Som jag, eller Nej. Det är det ju inte. Utan Nej. Det är ju någonting som, det har han ju diskuterats i Leipzig också. Varför blir han alltid utbytt? Det var ju samma sak nu när de möter PSG och så. Och det är ju inte för att han inte orkar med. Det är liksom något annat som inte jag riktigt vet faktiskt vad den här Jesse Marsch anser om. Men jag menar, det finns ju egentligen inget som säger att Emil Forsberg inte ska klara 90 minuter. Så det tyckte jag var lite...
Ja, det hoppas jag att det inte gör. Nej, och det är inte bara när Marsch, det har varit så tidigare också i Leipzig.
Ja.
Han gör inte 90 minuter. Det är väldigt sällan han gör 90 minuter. Så.
Även under Nagelsmann. Mm.
Ja, verkligen.
Mm.
Nej, och jag tänker lite så att det är ju också, Jan Andersson är ju inte en matchcoach på det sättet. Han är ju metodtränare mer, metodtaktiker.
Mm.
Och att det har varit ett sätt som har tjänat Sverige väl, ju att han de skiftar inte spelsätt helt och fullt efter en timme.
Just det.
Utan de gör små saker. Nu kliver du högre upp med Foppa en bit, Robin Quaison in och Kulusevski på en kant. Och, ja, hans prio är ofta att man behåller strukturen, men ja, skicka in friska ben när de är väldigt förtjusta att göra. Då,
som just det, men det finns liksom inte ett typ 2-spel, utan det är samma, man utgår från samma modell.
Man utgår från samma modell och kanske skiftar balansen med det lite grann. Då. Det är liksom så det är då. Och det kan man ha otroligt mycket synpunkter på, tycker att det är skitdåligt, men... Och det finns jättemånga som har också haft bra, grundade åsikter om det här. Och tyckte att det är viktigt att kunna förändra under match. Det är viktigt att kunna ställa om och allt sånt där. Och det köper jag om man kan motivera det. Jag kan också vara kritisk mot jättestora delar av det. Men det som jag stör mig på, grunden i det här, är inte liksom att man vänder sig mot matchcoachningen, utan att just att det blir en kliché när man inte kan motivera vad fan det man menar för någonting egentligen.
Just det.
Man säger Jan Andersson är en dålig matchcoach.
Ja, just
fast det är självverket det är så att Jan Andersson är en metodcoach snarare.
Men om man går tillbaka till Lars Lagerbäcks tid så fick han ju lite samma kritik. Mm. Just att han inte var någon bra matchcoach. Och det vet jag framhölls då när man diskuterade vid flera tillfällen om han skulle vara kvar. Eller man, det var väl media som diskuterade det. Och då tyckte jag det kändes extra konstigt för att han tog ändå Sverige till med, ja, i alla fall till och från ganska begränsat spelmaterial till gång efter gång till mästerskap. Men då var det som att väl där så hade han inte matchcoach-egenskaper som gjorde att Sverige kunde gå vidare. Och det tycker jag känns kanske lite i det här fallet också, men framför allt när man pratar om mästerskapsmatcher, för då har man 6 stycken att ta ställning till, att det är för svagt statistiskt underlag helt enkelt. Du kan utvärdera en spelare eller en tränare över en hel säsong i ett klubblag eller i flera säsonger liksom och se, men det är jättesvårt att ta några få matcher som det blir alltid i mästerskapssammanhang varannat år och sätta en hitta liksom en trend eller förklara saker och ting, för att det är så otroligt mycket grejer som förändras över tid och det är så mycket detaljer som spelar in eller tillfälligheter som spelar in just i de sammanhangen, vill jag hävda i alla fall.
Och jag håller med helt om det. Jag kan också vara så ifrågasättande till det här som de nu mot Ukraina och här, att det på slutet så gör det så jäkla mycket förändringar då i din personal då. Och ofta leder det till att du tappar tid på det innan liksom alla hittar rätt. Och
framförallt nu när det är 5 byten.
Ja, det, så tyckte jag att det var mycket i Sevilla också, att man gör de här bytena som jag tycker är, många av dem är logiska liksom, att få in Quaison som kan springa, du får in alltså runt Zlatan som det blev sen då och sådär. Det är liksom inte alls konstigt, men att det bet ju aldrig riktigt, och det tror jag hängde mycket med att de hann inte ställa om riktigt så.
Nej, precis. Sen har man väl det här andra med Jan Andersson som jag berörde lite efter tåget ur EM i somras och lite inför matchen i sig, att jag kan känna att han inte riktigt låter mirakel ske. Låter ju töntigt.
Nu lät det som Hanna Marklundet igen. Han låter inte mirakel ske.
Men det är ju också en svindiffus känsla, alltså källa feeling. Men att skulle inte Alexander Isak, som verkligen inte gör någon stor match, det är vi överens om, men ska han inte vara kvar då? Finns det inte ett större värde att ha kvar honom i den här matchen just för att ha kvar en del i anfallet? Och låta honom på topp ihop med Zlatan göra liksom ge Sverige chansen så att säga att göra det oväntade. Om man ser att orken saknas lite grann, eller man vet, så, precis som du säger, att det tar lite tid att spela ihop 2 helt nya som ska in då, och så får de jättekort om tid på sig ett anfall. Ska man inte ge då en förhållandevis irrationell spelare den möjligheten att vara kvar, för att det kan faktiskt smälla till mot Spanien med Alexander Isak, även om inte de första 70 minuterna var så mycket att hänga i pinjeträdet.
Det tror jag är en jättebra analys. Det är lite som att sitta vid blackjack-bordet och aldrig någonsin spela mot oddsen så. När det, ja, men Emil Forsberg inte har 20 minuter i kroppen, det kanske han inte behöver alltid ha heller. Ibland så räcker han ha 10 sekunder eller 5 sekunder i kroppen.
Ja.
Eller exakt. Alexander Isak för del.
Det är precis, och det är det här jag menar, och det var det jag menade i somras, att det här är skälet, tror jag, till att Sverige sällan har såna här monumentala genombrott för unga spelare i stora mästerskap. Vi kan ju ha det på klubbnivå såklart, Zlatan och Isak för all del och så. Men det är ändå så här, det finns ett skäl till att Alexander Isak gick av EM i somras med 0 mål, fast han var liksom jättehet efter första matchen mot Spanien. Det var ju också otroligt nära dem med stolp och allt vad det var. Men att Andersson-modellen är inte liksom uppbyggd kring att ge enskilda individer det spelrummet egentligen, utan det är andra värden som är viktigare på något sätt, och anpassa sig till kollektivet, och då får man liksom inte man får inte de totala genombrotten då. Alltså man ger kanske inte Alexander Isak de allra bästa möjligheterna att göra ett fantastiskt EM, för man tycker att det är viktigare att anpassa sig efter det man uppfattar är liksom verkligheten och begränsningarna och kollektivet, noggrannheten och allt det där.
Ja, det Isak tror jag är ett bra exempel. Alltså, eller säg Zlatan 2002 som är precis samma sak. Att han, när han väl kommer in då, det mot Senegal och allt det där, hade han fått spela lite tidigare, lite mer, kommit in i det lite mer, så hade Sverige kanske haft en spelare som hade kunnat ta dem till en VM-final. Ja. Det är att romantiken, så, alltså, att romantiken inte alltid bara är romantik utan faktiskt också kan vara pragmatisk.
Ja.
I det. Jag tror att du har helt och fullt rätt i det. Att man kanske inte alltid som Black Jack-spelare ska spela bara på oddsen. Ibland kanske man måste också ta kort på 16.
Ja, och kanske inte bara för, om jag får vara flumma lite nu, för att man vet att någon gång så går också de chansningarna in, utan för att man fan älskar fotboll och älskar stories liksom, och vill att Alexander Isak ska få göra ett kanonmästerskap. Alltså, förstår vad jag menar? Att det också hade lyft hela Sverige och få en sån, ett sånt genombrott och ja, att drömma lite större, som vi säger här i Paris.
Just det. Nej, jag tror det också. Alltså det är EM-premiären mot Spanien när han plockar av Alexander Isak, som jättemånga jättekritiska till. Jag förstår varför Jan Andersson gör det, för att det är en lång turnering, matchbilden är vad den är, och så vidare. Men att det kanske i förlängningen, om han har fått spela hela matchen, hade fått en annan betydelse. Ja, det har slitit lite på honom. Han kanske hade gjort målet, eller inte gjort målet, men ändå fått den där känslan som också hade betytt någonting.
Ja.
Och det går inte att mäta den fullt ut.
Tack, exakt. Så. Där har vi det.
Fan vad det märks att vi har varit nära Jorge Valdano i helgen.
Du skulle säga, varit nära mig i en vecka.
Ja, det är med. Det är också. Jag har svårt att hålla isär här.
Ja.
Fotbollny. Radikal.
Ja. Det om Sevilla. Ska jag bara göra en liten snabb uppdatering från förra veckans avsnitt. Jag tvingas meddela, om ni inte, de flesta har förstås koll på det, men San Lorenzo och Macarena Sanchez rökte i gruppspelet till slut i Copa Libertadores Feminina. Och vi står nu inför en final mellan Santa Fe från Colombia och Corinthians. Brassorna som har gjort vad som kan vara världens vackraste anfall och mål. Mm. Har du sett, du har inte sett det här sjuka klippet? Alltså det är typ ett av världens snyggaste
fotbollsmål. Är det det där spelmålet eller?
Ja.
Och one touch grejer. Jo, men det har
jag sett. Ja, det är ju helt sjukt. Det är ju Corinthians damlag. Det kommer dyka upp på ett Twitterkonto, ett podcast radikal om ni har lite tålamod. För att det är det enda jag kan tänka på när jag hör Corinthians numera. Jag tänker mer på det än på typ Sokrates, som du förstår menar. Det är ett enormt anfall från egen planhalva till varje 7 touch med liksom de mest, alltså akrobatik bara och så mål. Final mellan de två i alla fall. Argentina har då ingen representation i Copa Libertadores finalen. Det är som det är med den saken. Detta får mig för övrigt in på dagens kanske första eller veckans första riktigt tunga tema, om du är redo, Simon.
Som jag tänkte.
Ja, om vi tar hoppet från Copa Libertadores till motsvarande då i Asien, AFC Women's Club Championship, som avgjordes i lördags. Det var 4 lag med bara den här gången. Man kallar det också, FIFA kallar det ett sorts pilot Champions League då, skulle man kunna säga. Det är andra gången som sagt som det spelas, men på sikt så är väl tanken att det ska utökas. Det gick av stapeln i Jordanien i alla fall, och lagen då som kom från Uzbekistan, Indien, Iran och Jordanien gjorde upp i ett tabellspel där Amman SC från Jordanien just vann. Så vi börjar med att gratulera dem och konstaterar att Jordanien och Iran är lite på krigsstigen då, framförallt kanske Jordanien på damfotbollsscenen, för att det har ju varit en viss uppmärksamhet här i veckan kring det faktum att Jordaniens fotbollsförbund anklagar Irans fotbollsförbund för att ha en man som målvakt i damlaget, i damlandslaget. Har du följt detta, Simon?
Det har jag följt lite grann.
Zoré Kodaj, som står i mål då i Iran och tog 2 straffar när matchen mellan Jordan och Iran avgjordes just på straffar då för att kvalificera sig till Women's Asia Cup. Ja, EM i Asien. För damer, för första gången på någonsin då, så tog sig Iran dit. Och från Jordanis sida så har man börjat, eller så har man officiellt då anklagat Iran för att Soreh Khodai inte är en biologisk kvinna och att detta då måste undersökas. Och det ska ha gjorts, det är väldigt svårt att gå till botten med vad som är vad här, men Iran säger att man har gjort någon form av könstest då och clearat Khodai. Detta sammanfaller med att IOK, Internationella olympiska kommittén, igår tror jag, gick ut med nya riktlinjer kring transkvinnor. Det är ju ett jätteämne på friidrottssidan sedan många år, det vet ni, med Kastelsemenia och så vidare. Och där man uppdaterar då rekommendationerna från 2015, det var sist man uttalade sig i frågan. Och numera säger man att man menar att transkvinnor inte behöver sänka sina testosteronnivåer. Men samtidigt så säger man att det är upp till varje gren då, eller varje idrott som ingår i IOK att själva avgöra hur man ska behandla frågan. Så att egentligen är det här bara en liten fingervisning, eller kanske mer ett, vad ska man säga, någon sorts policyutlåtande för att visa kanske att man är modern, eller jag vet inte vad, lite woke kanske, eller att man hänger med i tiden. Och jag måste säga att jag blev lite förvånad över detta. De gör det inte lätt för varje idrott, för vad ska man göra med de rekommendationerna? Det är ju väldigt, det kommer ju ändå, de här situationerna kommer ju ändå uppstå, som sagt, där kvinnor då med väldigt höga testosteronnivåer har en fördel för kvinnor med normala eller något högre testosteronnivåer kanske än vanligt. Detta sammanfaller i sin tur med ett nytt lagförslag i Sverige som ska klubbas igenom i riksdagen och ser ut att ha goda möjligheter att gå igenom. Det enda partiet som har tagit totalt avstånd från det är Sverigedemokraterna. Övriga har svarat. Ja. Miljöpartiet har redan sagt att man tycker ja. Jag tror att Moderaterna och Kristdemokraterna vill vänta in remissvaret från Lagrådet och så vidare. Men generellt så är Liberalerna, sossarna, är generellt positivt inställda. Och det går ut på att barn från 12 års ålder ska kunna ändra sitt juridiska kön. Alltså ska man ska utan då ett läkarutlåtande. Det ska vara upp till tonåringar då, eller ja, individer från 12 år uppåt, att så länge man har föräldrarnas medgivande få etablera sig som ett juridiskt kön som inte nödvändigtvis är ens biologiska. Jag vet inte hur mycket, det slog mig att det här är ju en rätt het potatis, och just i Sverige har ju debatten gått ganska så högt. Kajsa Ekis Ekman skrev en bok förra året, eller i år skulle det kunna vara kanske till och med, som handlar om just det här med, hon har ju anklagats för att vara lite reaktionär då i sammanhanget där, men hon pratar mycket om att feminismen förlorar på att vi inte längre får kalla biologiska kvinnor för kvinnor, eller att man, nu när man inte längre säger att det är kvinnor nödvändigtvis som föder barn, eller alla de här sakerna som vi alltid har kopplat till biologi, att det faktiskt finns risker med det, bland annat då att det finns ju, och det här kanske inte just det är hennes invändningar. Jag vet att hon har ju pratat en hel del om idrott, eller gör det i sin bok då, och att det blir omöjligt, men kanske också på andra. Så man tänker sig lite så här mest, vad ska man säga, man försöker tänka på det mest, det knasigaste möjliga utfallet typ då, av det här, som då skulle vara till exempel att jättemånga män, biologiska män, en dag då ställer sig upp och säger, nu identifierar jag mig med kvinna, så jag vill byta om på i damernas omklädningsrum, och så vidare och så vidare. Jag följde lite snabbt Twitter-debatten om det hela, där många då hävdar att det här de kommer stå vid historiens skampåle, de som påpekar att biologiska skillnader borde vara kanske vägledande för det juridiska könet, eftersom det här är enligt många då en en ny typ av bögskräck eller att det finns jättemycket fobi, transfobi i detta, och att man kommer som sagt komma väldigt dåligt ut när man läser de här texterna om 20 år. Och tro inte att man egentligen bryr sig om vare sig transkvinnor eller kvinnor i övrigt. Man drar upp liksom extrema exempel som idrott för att anföra ett argument som inte egentligen håller. Och detta tycker jag är intressant. Man hör ofta det att idrotten skulle vara ett... man famlar efter liksom situationer där det här skulle ställa till det, och då hamnar man i idrotten. Och att det är en sista utväg på något sätt. Jag ser det ju lite annorlunda, och jag antar att du gör det också eftersom vi har lite fotbollen som utgångspunkt, eller idrotten som utgångspunkt. Och nu har jag pratat jättelänge, så här släpper jag in dig i debatten, Simon. Vad är dina spontana känslor eller tankar kanske vi ska ägna oss åt?
Ja, de är ju inte jättespontana. Jag har ju berört frågan förut i text jag var och skrev om fallet med Noel Filén Hammarström, alltså en basketspelare, Sveriges första transsexuella elitidrottare.
Transman, eller hur?
Ja, precis. Vilket väl generellt brukar vara mindre problematiskt eftersom det är svårare att liksom lägga in fördelar då, om man ska vara var väldigt krassa och konkreta. Så.
Nej, just det, i idrottssammanhang. Nej. Det är lite som Louis Sand har ju gjort samma
precis.
Resa.
Precis.
Däremot är det den vanligaste, vad ska man säga, könsdysfori som det heter, är i alla fall enligt svensk statistik, om jag inte är helt utcyklad, mycket betydligt vanligare att flickor vill bli pojkar, om jag nu får uttrycka mig lite gammaldags. Så att, ja, förlåt.
Bara nej, alltså jag har inte... det skrivandet färskt i minnet, men jag har mitt tänkande hyfsat färskt kvar och intakt, tror jag. Och det var där vände jag mest mot de som tycker att det här är en superenkel fråga då, utifrån idrottsperspektivet. Ja. För det kan inte fullt ut vara ju. Nej. Inte med mindre än att vi totalt revolutionerar idrotten. Vilket vi kanske ska göra. De sakerna som slog fast mot varandra där var väl att, alltså, har man vetskapen om att liksom en av tre som lider av könsdysfori och som är transsexuella har försökt ta sitt liv. Och man vet hur den kampen ser ut när du byter kön, hela den processen, den förnedringen som är mot mycket mer, den fobin du möter, det motståndet du möter, det hatet du möter, för att inte tala om det som de rent så interna frågorna som du brottas med. Mm. Så känns det jävligt vulgärt att liksom förenkla det till att, ja, men nu kan du minsann lyfta 10 kilo mer i tyngdlyftning och det är för jävligt. Det är liksom inte ingenting som man tar enkelt på. Det är inte ett lättfattat beslut.
Just det.
Och samtidigt med det sagt så kan man landa i, om man nu tycker att idrotten är viktig på det sättet, vilket den nu är då, med alltså ekonomiska instrument och allt för det. Om vi tänker oss, för alltså juridik handlar väl mycket om att tänka på undantagsfallet, den enskilda totalt atypiska situationen. Det är så som juridiken ska vara uppbyggd.
Ja, självklart. Den måste ju funka så.
Ja, du kan inte få rätt i 999 fall av 1000. För då är lagen felskriven. Den måste vara rätt i alla fall. Att faktiskt det är så att om väldigt många kämpat allt de kan för att nå en VM-final i fotboll, för att sen förlora liksom hela den ekonomiska makten och statusmakten till någon som
förhöjda testosteronnivåer.
Precis, möjlighet tror jag. Absolut. Och med det sagt så finns också liksom, om nu den där någon sorts genetisk rättvisa är det absolut avgörande och viktigaste för idrotten, varför slutar vi i så fall där? Varför går vi inte vidare och säger att nu är det så att västafrikanska sprinters verkar ha en genetisk överlägsenhet. Nu låter jag som Mengele här, men det finns ju liksom massa forskning kring det där. De är någon sorts mellanfotsben eller vad fan det nu är.
Ja, just det.
Medan östafrikanska är ofta bättre på meter och lång distans då.
Ja, men vadå? Man kan också säga på individnivå, fan, Michael Phelps har liksom den perfekta simmakroppen. Ska han tävla mot andra? Hans ansträngning är ju mycket mindre antagligen egentligen då.
Precis.
Han hade kunnat vinna med mindre ansträngning än alla hans konkurrenter.
Och du har liksom Paralympics med olika former av funktionsvariationer och sådär. Där har de ett system där man mäter för att sortera in, för att det är så oerhört svårt att jämföra liksom, om olika former av funktionsvariationer.
Just det.
Att man liksom poängsätter eller rankar och så får man ihop det, men det är något sammanhang som verkar rättvist. Så ja, det jag vänder mig mot att vara binär i det här liksom, tolkandet, för det är inte en lätt fråga, i alla fall inte om man tycker att idrotten då måste vara inom stationstecken rättvis.
Just det. Prins Ali bin al-Hussein, som är då Jordanska fotbollsförbundets president eller ordförande och vice inom FIFA, han har ju gått upp mot Blatter bland annat 2015, men förlorade då den omröstningen, men ja, är i alla fall en ganska stor figur i, får man väl säga, kanske den största rösten inom, eller en av de större rösten inom den internationella fotbollen i, från arabvärlden, är ju engagerad i frågan då att Iran skulle könstesta sin målvakt. Och jag tittade in lite på hans Twitterflöde bara för att få en uppfattning om, eftersom han uttryckte då att det här var väldigt, väldigt viktigt för jordansk damfotboll. Det var en väldigt, alltså förlusten, eller matchen var väldigt viktig helt enkelt, eftersom det handlar om att man skulle kvalificera sig för första gången till Women's Asian Cup och så vidare. Ali bin al-Hussein är väl någon form av Ekis Ekman, tror jag, väldigt uttalad i flera kvinnofrågor och lite woke allmänt sådär, att döma av Twitterflödet. Mycket, ja, lite engagerad i COP26 då på så att säga miljörörelsens sida. Twittrar ut om Anna Lind Foundation, såg jag några veckor sedan, så var det prio. Och ja, men verkar vara generellt ha detta för, så att säga, för ögonen. Så att det är ju också intressant ur det perspektivet att alltså det är många, om man får säga, ingredienser i den här frågan som blir intressanta. Alltså ett hörn av jorden där damfotboll är både extremt diskriminerat och väldigt mycket på frammarsch. Iran där det är liksom mycket tjejer som spelar fotboll, men där kvinnor fortfarande inte får gå på herrfotboll och se. Alltså man får inte lösa biljett. Ali bin al-Hussein har ju till exempel tagit strid för att damer ska få spela fotboll med huvudduk. Bland annat då att det som Iran bland annat gör.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag vet inte. Det är ju intressant att följa hur den här typen av frågor... För det här är ju nästa, jag menar, eller nästa... nu låter jag ju jättereaktionär igen då. Det här är nästa kamp efter kvinnokampen. Det är det absolut inte. Det är klart att de kan föras jämsides och går in i varandra. Men i länder där man kanske är ännu... Av tradition i alla fall, ännu mer kulturer. När man är ännu mer noggrann med uppdelningen herrar och damer, och där kvinnor med rent juridiskt har färre rättigheter till exempel, eller sämre rättigheter, så blir det ju här pikant på ett annat sätt, om jag får använda det ordet, för att det kan finnas faktiskt väldigt mycket att vinna på som kvinna att framstå som, eller att framställa sig som man till exempel, förutom inom idrotten då, där det är uppenbart tvärtom som är det mest gångbara, för att man har andra fysiska fördelar. Ja, det är inte en lätt fråga. Jag kommer inte heller liksom leverera något svar på den. Men jag tycker att den här allmänna diskussionen om att det bara man landar i idrotten som en utväg för att hålla fast vid gamla, stolpiga idéer om kön. Så det kan jag förstå om man är totalt ointresserad av fotboll eller idrott. Men är man inte det och inser vilken kraft sporten har globalt, så måste man förr eller senare ge sig in i, eller ta den debatten på allvar också. Och även om det inte finns några enkla svar, så kan man inte bara liksom lämna walkover och säga att alla får identifiera sig som de vill, för att då har vi inte längre, alltså då kommer inga biologiska kvinnor, om jag får uttrycka mig på det sättet, någonsin har någonting att göra i elitidrotten, ju, på sikt?
Jag vet inte det. Jag vet, ja, det är, då utgår man från att det skulle vara en invasion av 100 000 tyska bögar, höll jag på att säga.
Men skulle inte man uppmuntra det då?
Jag tror inte att det är något som sker så oerhört lättvindigt. Jag tror inte det. Jag tror att man, om man tar det på allvar så, och utifrån hur oerhört liksom skuldbelagt, tabubelagt och det motstånd som redan existerar. Jag tror på någon sorts utilitaristisk plan. Om vi tänker oss då att vad ska idrotten vara? Är det viktigt att den är rättvis? Är det viktigt att den är en mötesplats? Som gör mänskligheten, som tjänar mänskligheten gott på något sätt. Och jag är inte helt säker i synpunkten. Men jag tror inte att världen skulle rasa. Jag tror att det är ett större problem för folkhälsan att många unga människor mår fruktansvärt dåligt och känner sig, alltså, att de mår så dåligt så att de vill ta sina liv.
För att alltså, gud ja. Men jag menar, finns ju inte egentligen någon relevans att ställa dem mot varandra. För det är ju liksom två olika. Det här handlar ju inte om att man ska låtsas som att könsdysfori inte existerar, utan mer att i idrottssammanhang så är det svårt att ha samma policy som man har i samhället i övrigt eller i lagstiftningen, eller man ska säga, det är väl det jag menar mera. Och jag menar inte en invasion av 10 000 tyska bögar, du missförstår mig lite. Det jag menar är att sporten, framförallt fotbollen, är så extremt kapitaliserad nu, så att det här skulle på sikt, det låter fobiskt att säga att det skulle bli så, men eftersom det finns så mycket ekonomiska incitament för att vinna i fotboll eller för att bli, så är det klart att om man öppnar den här dörren eller säger att, eller inte vill ta i frågan i alla fall, så är inte det ett otänkbart scenario i alla fall. Vi gör ju allt annat, eller fotbollen gör ju allt annat för att maximera på alla sätt liksom. Jag tror inte att man kan utgå från att det inte skulle ske. Och jag menar inte att det är ett helvetet på jorden, så jag menar bara att det ställer väldigt mycket kring idrott på sin spets, frågorna på om rättvisa helt enkelt.
Absolut, och där tycker jag att det är en orelevant invändning. Det är ungefär som de här som har idrott för att vore inte det rättvisa om man släppte dopingen fri. Utan att tänka på att, ja, vad skulle hända om man släppte dopingen helt fri? Vilka skulle ta de största riskerna som är förknippade med doping? Ja, det skulle ju inte vara övre medelklass kids från New York som gjorde det. Utan det skulle vara utslagna från Nepal eller Senegal eller.
Ja, men eller lite någonting. Som, det går ju bara att se hur det såg ut när östblocket tävlade, alltså innan muren föll, att det var ju verkligen alltså nationer eller stater använder sig av, alltså de utnyttjar och exploaterar kroppar för propaganda syften. Så det är absolut. Nog alldeles sant. Men jag vet jag inte, säg.
Nej, men jag tycker att det är bra att du, som vi säger här i podden, lyfter frågan, för att det känns som en sån där snårskola. Man först får sortera bort 10 000 idiotiska argument, alltså de här som av hävd finns alltid när det handlar om kön, att ja, man tar fram massa saker som problem som inte är ett problem överhuvudtaget liksom. Det är lingvistik och det, liksom, det måste vara som det alltid har varit. Och för att ta ett färskt exempel, nu har ju Brommapojkarna gått upp i allsvenskan på damsidan och då kommer jag att tänka på den debatten som var inom den klubben, att om vi nu satsar även på flickor och damer som vi gör i den här klubben, så är det inte konstigt att vi heter Brommapojkarna då. Och då invänder ju många, vad ska vi heta då? Brommaflickorna eller? Och där man ganska enkelt kunde konstatera att nej, vi kan ju heta precis som vi heter i alla sammanhang som överhuvudtaget existerar. BP. En bra lösning. Alltså vill man se problem så är det jättelätt att göra det, men 10 000 av invändningarna är sinnessjuka, men om man kokar ner det så finns det fortfarande stora filosofiska frågor om vad idrott är överhuvudtaget.
10 000 och så vidare. det är väl, jag menar mer att eftersom idrotten blir den här debattens slutpunkt på något sätt, och kanske också att, fast det här, nu vet jag inte om det här stämmer, nu provpratar jag då, men att både inom feminismen och inom transdiskussionen eller transvärlden eller hela, alltså HBTQ och så vidare, så är liksom inte idrott och fotboll så är inte liksom prio ett, eller vad ska man säga? Alltså du vet ju, åtminstone är det ju, man utgår inte från att det är en viktig grej, utan det blir slutstation på diskussionen lite sen när ni inte har något annat att ta till som argument. Och jag vill hävda att det är, alltså idrotten är så, fotbollen är så världsomspännande och otroligt, jag menar, den är så extremt representerad överallt i alla samhällen, så att man kan inte riktigt använda det som en någon sorts marginaliserad företeelse som inte behöver tas in i debatten.
Nej,
diskussionen, jag tycker det är kanske det man ska kalla det.
Ja, sant. Nej, men det är ett jättekonstigt argument, särskilt med tanke på det är bara saker som vi pratar om i vår podd här, om situationen i Sydamerika till exempel, där damfotbollen har varit en sån oerhört progressiv kraft ju.
Just det.
Till exempel, för att ta något färskt. Eller i Europa också, de senaste 40 åren.
Jag bara kastar in ett svintidigt kulturtips, för jag kom på att kanske jag har tipsat om den tidigare, jag gör igen i så fall, den belgiska filmen Girl som kom för en 3-4, kan det vara 5 år sedan kanske, på temat, inte fotboll i och för sig, men det är en jättestark och bra film som undviker alla liksom klyschor och du vet, det, så, men ändå diskuterar eller filosoferar kring ämnet om att födas fel kropp. Varsågoda.
Fint. Med kulturtips. Jag tänkte gå till antikulturen istället då och prata om, eftersom inte vi är en nyhetspodcast på det sättet, och prata om något som alla andra pratar om för, är det 2 veckor sedan nu? Eller för att avstamp där. Det var ju 2 uppmärksammade fall med 2 uppmärksammade uppburna fotbollstränare som gjorde det man gör nu för tiden, det vill säga skyller på domarna efter förluster och oavgjort då, eller motgångar. Jürgen Klopp när Liverpool torskade mot West Ham. Och sen José Mourinho som ju gav sig på Jan-Åge Fjørtoft av alla människor när Roma hade spelat 2-2 mot Bodø Glimt på hemmaplan.
Did you watch the game?
Yes, of course, but I want it from you. You see it from your point of view.
You tell.
Now tell me, I want no, to hear tell. It from the Roma coach.
No, you tell.
You mean there should be penalties?
Come on. You know it, no?
No, you mean it, you should be penalties.
And you?
Which situation did you see should be penalties? I want to hear that from the Roma coach.
You didn't see
it. I'm a normal TV reporter.
No, tell what you saw.
I couldn't see. I was sitting so far away, so you have
not,
to tell me.
Not even on the screen. You didn't watch it after the game.
So you meant the referee took it away today?
Of course.
Inget nytt under solen, så att säga.
De hade förlorat med 5-0 på bortaplan, var det så?
6-1, va?
Ja, okej. 5 mål var det kanske, ja.
Just det. Men det är ju, ja, det är så det ofta är nu. Jag tänker ju, och har argumenterat för det förut, att den här fixeringen vid domarna har ju i mångt och mycket legat bakom då, framdrivningen av VAR-systemet och de här nya oerhört svårgenomträngliga handstolkningarna och så. Den här besattheten vid att det måste bli rätt, att ja, domarna inte ses som en förutsättning för fotboll utan något som är i vägen för hela framåtrörelsen för sporten på något vis.
Just det.
Det nya då är att jag har läst en text i Le Monde av en krönikör som jag uppskattar som heter Jérôme Latta. Han har skrivit jätteintressant om det han har gjort är en väldigt enkel grej egentligen. Han en enkel form av mediekritik som han gjorde då när Lille mötte Sevilla. Just det, i Champions League. Han satte sig med sin stoppur och så kollade han hur mycket kommentatorerna Stefan Guy, parentes då, Stefan Guy som ju under många år kamperade ihop och kommenterade engelsk fotboll ihop med Guy Stefan, alltså Deschamps assistent. Stefan Guy och Guy Stefan. Dupont Guy, och Dupont.
Det är väl Guy Stefan tror jag, men ändå, de är lika som bär.
Verkligen. Hur som helst, nu så kommenterade Stefan Guy med Eric Demeco och Latta mätte då hur mycket de pratade om domaren under matchen.
Okej.
90 minuter, du får gissa då hur många gånger pratade de om domarens insats?
Vad fan ska jag gissa? Ja, 15 gånger.
Ja, det är inte dåligt. Det är ändå i häradet. 25 gånger tar de upp domsluten.
Oj, aj, satan. Ja, det är mycket.
Ofta efter repriser då. Och samtliga de här gångerna så var det någon form av kritisk hållning när man ifrågasatte domsluten och så. Mm-hmm. Och jag tar Lattas ord på det här att det var liksom ingen gång som det var så här objektivt uppenbart att domarna hade dömt fel.
Nej.
Det var, en del domslut var liksom diskutabla, andra var helt rätt, men det var liksom inga så här tydliga misstag. Men det var lite så det lät. Och återigen då, så utgår från Lattas auktoritet att det var liksom absolut ingen unik match. Hade han tänkt på det i förväg så hade det varit ett helt normalt förfarande, ett helt normalt kommenterande av matchen.
Just det.
Det är liksom så det har blivit nu.
Uh-huh.
Och Latta har skrivit det här mycket, eller mycket om det här förut, och han har skrivit förut om hur citat, föraktet mot domarna har tagit en patologisk väg inom fotbollen. Att man förnedrar främst genom tv-bilderna.
Mm.
Och jag håller med. Du liksom vevar repriser, du ifrågasätter, du dömer i efterhand.
Mm.
Och ett av problemen med utöver dominant moraliska är att det stjäl ganska mycket tid från liksom det som skulle kunna vara riktig fotbollsdiskussion. Då. För det är klart som fan att du hinner inte prata så mycket om pressspelet, om du ska liksom ägna 25 tillfällen under 90 minuter att prata om hur domaren dömer.
Nej.
Tänker jag.
Det måste ju vara också en liksom indoktrinerad känsla av att det är vad folk vill ha på något sätt. Ja. Eller så är de själva så intresserade av det. Men det känns ju väl onekligen som att det ligger i tiden mer än någonting annat. Att det inte var, som du säger, en match där domare var särskilt fattade särskilt spektakulära beslut eller domslut.
Verkligen. Och jag tror man kan koppla det till en helt så här modern världsrörelse också med det populistiska rörelser och det makt- och politikerförakt och auktoritetsförakt på alla sätt som ju kommer i liksom förlängningen av att världen är så jävla uppdelad.
Mm.
Tror jag.
Och
jag
det politiska tror, spelet.
Det politiska spelet. Jag tror att man kan absolut så där prata om domslut. De kan vara oerhört avgörande matcher och så. Men det finns någonting i tonfallet och ingången i domardiskussionen som jag tycker är helt sinnessjukt. Så. För, ja, ta Spanien-matchen. Det är ju... Om man säger så här, det skulle kunna vara ungefär lika avgörande att Emil Forsberg liksom missar det där volley läget från 5 meter.
Mm.
Som att om Felix Brücht nu hade då missat en millimeter offside före Spaniens 1-0. Men om man jämför tonlägena i debatten efteråt, diskussionen efteråt kring de två misstagen, så hade det varit väsensskilt.
Ja, just det. Jag är mer sur på Foppa då, kan jag komma ut med här, men ändå. Inte bara Foppa, men jag tyckte, nej, han var ju briljant i den matchen, men jag kände själv kanske mer Jorgen-matchen, att de där får ni fan sätta. Liksom. Det här är inte... Mm. Ja, det var mina 5 cent om just det. Men jag tror att du har helt rätt i övrigt. Nej, det är ju det är något som jag domare får inte ha fel, men spelarna får göra fel. Liksom.
Mm.
Spelarna får också stå på sig i protester mot domslut som var rätt. Det har vi inte så mycket problem med. Alltså lite problem har ju folk med det, men inte så jävla mycket liksom, som man skulle kunna ha.
Verkligen. Nej, jag vet att jag minns en text från några år sedan som Erik Niva skrev, ett porträtt av just Mourinho, hur han uppvuxen i Setúbal i Portugal under en, ska vi säga, politiskt komplicerad tid i Portugal, där man då, han fick med sig med modersmjölken att ifrågasätta de styrande, att man gick runt och var så här konstant paranoid på något vis, för att rädd för att bli blåst eller förtryckt av staten. Och jag tror att vi har landat där.
Trodde de var
där,
lite diktaturkramare i hans släkt, men så var det inte alltså.
Alltså det hindrar inte att de i så fall under liksom någon sorts liljornas revolution skulle stått på andra sidan. Lika rädda för den nya sortens makt i så fall. Och jag tror att det är liksom där vi har landat idag, att vi är alla Mourinho.
Just det.
Och jag tror att det är ohederligt och det är livsfarligt och det är jävligt tråkigt att det är så.
Vi alla också, går ju också runt med känslan att man är the special one. Det ligger också lite
i. Exakt. Jättebra. Kanske därför man stör sig på Mourinho nu för tiden. För att alla blir som Mourinho. Han var the special one, nu är han. Nu är vi alla the special ones.
I'm not one of
of the bottle. I think I'm a special one.
Men jag minns sista åren, ja, sista året i alla fall när han tränade Real Madrid. Jag tror att det var den sista säsongen då, eller åtminstone den säsongen när det var så utlöst många klassiker, för att de möttes då i ligan
fem, och
så
var det
precis semifinal Champions League och i Copa del Rey finalen. Ja, det var dessutom varav fyra var på under två veckor eller något sånt där. Alltså det var verkligen helt hysteriskt. Och då tog han ju med sig det här, vi har pratat om det tidigare, den här idén om att vi blir bortdömda liksom. Vi blir så sinnessjukt bortdömda, och det var en stor konspiration mot Real Madrid då. Och det var liksom lite svårt, alltså spelarna hakar ju på där en viss bit, men till slut så blev det blev lite så här konstigt med självbilden, för att idén om Real Madrid är på något sätt att man inte är en underdog, man är inte den som straffas liksom, man är stolta laget och man har inte man sänker sig kanske inte till att diskutera sådana saker. Alltså det gör man ju såklart mot Barcelona, men att ändå själva idén om att vara bortom då historiskt förtryckt av domarkollektivet var en Barcelona-grej mer än en Real Madrid-grej av förklarliga historiska skäl också, för att det faktiskt har varit fallet då i alla fall för 50 år sedan.
Sant. det var, jag tror jag skrev då, att varför har det blivit en pajas, Mourinho? Det var så det kändes då. Kanske kan återvända den, varför har vi alla blivit pajaser? Så är det. Jag tyckte i alla fall det var intressant att också peka på att det nya med det här, att det inte bara är en känsla, utan att någon har faktiskt suttit och klockat hur vi pratar om domare och fotboll nu för tiden.
Ja, just det. Om man ska klocka hur ofta du och jag ändå pratar och skriver om VAR, så skulle man också få känslan av att vi är helt besatta av det här ämnet.
Patologiskt.
Den här metadiskussionen är också, har fått enormt mycket debatt.
Så är det. Vi omfamnar patologin.
Mm. Tiden sprang iväg idag, Simon.
Att det blev så, jag märkte det också.
Ja, det är konstigt att vi alltid tror att idag blir det en 35-minuters podd, men så får det vara ibland, säger vi på förhand. Jag har inga ämnen, inte jag heller, nej för fan, jag har inte hunnit och så. Och här sitter vi en timme senare och bara flämtar. Jag lyfter snabbt då ämnet, bara för att jag tyckte att det var fint och kanske inte oväntat, men en trevlig påminnelse. Jag finns med på någon sån mailinglista från Barcelona, alltså klubben FC Barcelona. En reminiscens från min tid när jag bodde där och följde klubben väldigt noga. Och jag brukar mest trycka bort dem. Det handlar mest om när de har presskonferens och nya samarbeten och den typen av saker. Men det kan vara ganska, sista året har det ju varit intressant, för det har ju kommunicerats mycket kring krisen på den där mailinglistan. Alltså man har fått mailen först, så att säga. Igår var det väl, så kom det ett helt annat mail som jag tragglade mig igenom, för det var givetvis på katalanska. Var ett utskick från Fundació Barça, alltså Barcelonas stiftelse eller välgörenhetsprogram, kanske man skulle
kunna. Sociala samvete.
Ja, deras sociala samvete, exakt det. Motvikten till deras tröjsponsor och så vidare. Och då har Barcelona tillsammans med universitetet i Girona och ett journalistkollektiv sjösatt och tagit i hand då en undersökning som helt enkelt heter Studie över vilket typ av bemötande som unga migranter får när de kommer till Katalonien i medierna, men också på sociala medier. Och så är det en lång genomgång då av detta, där man har kunnat konstatera förstås då att det i Spanien och i Barcelona, precis som eller Katalonien som på andra ställen, så sprids mycket fördomar, och man kan också, som man kan tänka sig då, så har mycket av det fokuseras mycket på brottslighet och arbetslöshet, och även om detta inte är fallet, det är väldigt många av de katalanska migranterna eller de som har kommit till Katalonien från bland annat då Afghanistan och väldigt mycket Nordafrika är det ju. Som det hela Spanien, Marocko framförallt. De har i ganska hög utsträckning jobb och upplever dessutom livet som ganska så bra i sitt nya land. De har till exempel inte så mycket kanske psykosociala problem som man kunde tro. Och nästan 9 av 10 upplever att man inte haft några problem med polisen och så vidare. Ja, det ger en liten annan bild av detta då. Men att det fortfarande är tufft på sociala medier och tufft i medierna, för att av hävd så fokuserar man på andra saker där, framförallt medierna såklart. Jag har inte jättemycket att säga om detta annat än att jag blev lite sur på mig själv för att jag hoppade till vid tanken på att just det, så här kan man också prata om invandring och migranter när man är en stor klubb som Barcelona, för att det faktiskt finns en, ska jag säga, en progressiv grund i klubben som är lätt att liksom vifta bort med tanke på väldigt mycket som har hänt de senaste åren. Vi har spelare som har varit skatteflyktingar, vi har ledare och presidenter och ordförande som har gjort samma sak och begått samma typer av brott, fängslats och jobbat emot hela organisationen, skickat ut bottar på sociala medier för att diskreditera spelare och så vidare och så vidare och så vidare.
Den här delen Osman har ju mycket... Dembélés problem med arbetslinjen.
Precis, just så.
Sånt.
Ja, nej, men det finns ett gäng där. Men, och under den här perioden så kan man ju också säga från ungefär kanske jämsides med Barcelonas problem. Slå mig nu, det var 2015 man spelade en Champions League-final senast mot Juventus, var det inte det? Och vann.
Mm.
Ja, det var samma år som flyktingströmmen, och sen dess så har ju den så kallade retoriken kring flyktingar ändrats en del. Spanien har fått ett riktigt nyfascistiskt parti i Vox som också får röster faktiskt i Katalonien, som ju tidigare har varit den stora motpolen mot det man har kallat då den fascistiska Madrid. Det här är en lång historisk tillbakablick som jag litar på att ni kan den lite grann. Men man spelar mycket på främlingsfientlighet och rädsla och så vidare. Och jag tyckte det var uppmuntrande att se att Barcelona utan några som helst reservationer bara kunde gå i land med den här studien. Vilket borde man självklarhet om man känner klubben, vad den egentligen står för och så. Och tyckte också att det var intressant när jag funderade lite på det. För att min upplevelse av att bo i Spanien och bo i Katalonien är ju att det är en väldigt... Spanien var stängt väldigt länge, det ska man ha klart för sig. Och det är inget invandrarland alls på samma sätt som Frankrike till exempel. Man har en stor förstås invandring från Latinamerika. Och man har ganska mycket kinesiska invandrare också. Som är liksom inte så särskilt stigmatiserade, men som det ofta är med liksom kinesiska migranter. Håller sig för sig själva, integreras dåligt, men upplevs inte som en belastning för samhället. Så att det enda tillfället man ser till exempel afrikaner, alltså då pratar vi om, för det finns ju förstås nordafrikaner också en hel del, framförallt i södra Spanien, men subsahara-afrikaner, så är det till skillnad från i Frankrike där de kan finnas på din arbetsplats eller de finns på tv, de har politiska poster och så vidare och så vidare. Så i Spanien så är de ju nästan alltid gatuförsäljare eller papperslösa migranter helt enkelt. Och det här är man ju, man har ju också sett ett sätt att prata om liksom etnicitet och ras som känns lite förlegat ganska ofta i Spanien. Men man har, och det är väl också så inom fotbollen, det här skulle komma till, att inom spansk fotboll så har det givetvis funnits en hel del invandrare från både subsahara och arabvärlden och liknande, men de kommer nästan alltid från, de har nästan alltid invandrat i andra länder. Det har varit mycket fransmän till exempel, man tänker Karim Benzema till exempel, som, eller brassar som är svarta och så vidare, om vi ska ta hans kollega Vinicius Junior, och en hel rad andra förstås. Men de här spanska invandrarbarnen börjar ju komma också nu, och det slog mig just att när man för en gång skulle prata om invandring inom fotbollen och migranter inom fotbollen i Spanien, så är några av de största stjärnorna nu faktiskt inte sådana som har kommit från Frankrike eller vad du vill, utan det är en sån som Ansu Fati till exempel, vars familj har invandrat subsahara till Spanien. Och tänker på Iñaki Williams i Bilbao, som han är också född på baskisk mark, det måste man ju vara för att ha en plats i klubben. Men samma sak där med föräldrar är det väl som har invandrat. Återigen har jag inte någon liksom sån badaboom, slutkläm på detta. Det var bara en liten tanke jag hade. En fundering som det jag fick en känsla av att det har hänt någonting nytt de senaste åren i spansk fotboll ändå.
Det är roligt. Alltså det är alltid roligt att få den här litet uppåtschack när det kommer till de här frågorna. Jag kommer att tänka på häromveckan så, jag vet inte, du ser väl inte på det, men det finns ett nytt programformat som SVT har med politiska intervjuer där Anders Holmberg träffar partiledarna framförallt.
Mm, jag ser klipp på Twitter kan jag säga.
Just det, då såg du säkert klipp från intervjun med Elisabeth Svantesson, toppmoderaten.
Ja, det orkar hon faktiskt ärligt talat inte, men ja.
Det kom många klipp för att hon, framförallt kring SD-frågan där hon hade svängt och hon var ovanligt svag där, om man ska vara snäll då. Mm. Men det var ett intressant moment i det där Holmberg då med SVTs researchteam i ryggen pekade på hur det i många då såna utanförskapsområden i Sverige, att siffrorna kring liksom sysselsättning och ekonomi och så faktiskt pekade åt rätt håll och hade gjort så under väldigt många år, att det var det blev bättre och bättre och bättre. Såklart undantaget då, alltså gängkriminalitet och allt det där. Men att Holmbergs fråga till Svante sa var, hur kommer det sig att ni aldrig pratar om det här? Mm. Att det faktiskt blir bättre. Att allt ni pratar om är saker som blir sämre. Och att ni också låtsas som att de här frågorna då, att sysselsättningsfrågan är i totalt förfall när den inte är det. Och det var en jätterelevant fråga. Men hade jag varit Svantesson och då haft 2 veckors betänketid på mig som jag har nu, så hade jag ju frågat Holmberg, varför gör inte ni det?
Ja.
Du satt på Agendas redaktion, varför pratar inte ni om de här sakerna där?
Ja.
Så att det är en medial och en politisk fråga också. Det är en bred sjukdom att alltid, och gud, både du och jag och alla vet om att det är de här enorma problemen som finns. Och det är ju fjärran att liksom vifta bort dem. Det största aktuella samhällsproblemet vi har kanske. Men de här siffrorna är också viktiga, såklart.
Alltså, det här är ju mediernas, vad ska man säga, blinda fläck på någonstans. Eller på något sätt. Och det går nästan inte att komma ifrån det. Och dessutom har det blivit värre ju med sociala medier. Alltså den journalistiska truismen att goda nyheter säljer inte, de klickas inte, folk är ointresserade av att saker går bra, folk är helt ointresserade av, alltså inte ointresserade, men det genererar liksom ingen läsning eller något intresse att tala om att här har vi en så att säga, en, inte vet jag, en gymnasiemigrant eller en, ja, från Afghanistan, alltså någon som har omfattats av gymnasieamnestin eller som skulle omfattas av den, som har fått jobb och allt går bra. Jag menar, de historierna kommer ju alltid upp i som en bisats i något annat, för att han har gjort något annat eller han har lyckats inom fotbollen, och då alltså så är det ju liksom. Jag menar, det enda man kan göra som för att liksom immunisera sig mot mediebilden av vad invandring är i Sverige är ju att umgås med invandrare och ha de här typen av människorna runt omkring sig. För annars så hamnar man själv till slut också där och tror att det är typ mer problem än inte. Eller, ja, men, och det vet vi också, varenda gång det kommer en utredning som slår fast att invandring på sikt är en ekonomiskt god, vad ska man säga, en god investering. Vilket jag för övrigt inte tycker ska vara allt vägledande i när det kommer till asylrätt och sånt. Men om man nu ändå vill använda sig av den, om vi ändå pratar om ekonomi, vilket ju är viktigt att göra i sammanhanget, så vet man ju att den inte kommer få fäste. Alltså det spelar ingen roll om det är på riktigt och det är statistik. Och den säger mycket, mycket mer än ett rån i Akalla eller en skjutning. För att det är mycket mer dramatiskt. Och det är klart att det är oåterkalleligt för de som förlorar livet. Jag säger inget om det, men det finns... Det sätter sig inte, och det är ett jätteproblem för media och för demokratin, för att det går liksom inte att, eller vi har inte knäckt koden där i alla fall riktigt än.
Så är det. Det är alltid att jag kramar min sambo godnatt ikväll och säger att jag älskar henne är inte en rubrik, men att skulle jag slå ihjäl henne, då jävlar. Det är medias förbannelse på något sätt. Man rapporterar ju om det udda emot mycket, och också om det negativa då.
Om jag skulle slå ihjäl min sambo natt, så är det en invandrare från Marocko som har skaffat sitt eget liv och en egen ekonomi i Frankrike. Sug på den. Tänk att de finns.
Vad härligt.
Han är lite skum i och för sig. Det ska vi ju ärligt, det ska vi vara ärliga med.
Jag tar lite ord på det. Lätt. Du, innan vi går ut ska jag bara snabbflika till då för att peka på exemplet om fotbollens kraft som en god integrationsfaktor.
Mm. Woke-podden! Välkommen till Woke-podden, ja. Fotboll radikal.
Mm. Det är det. Mm. Det är lite jobbigt att konstatera att jag har de senaste två avsnitten seglat in på kombinationen Arsenal och kultur, men så får det fan vara. Vi pratade om Mark Anthony Turnage förra veckan och hans symfoni up for grabs. Ja, det tror jag det. Det är ändå fars dag, tänker jag. Det var ju också i veckan premiär för filmen om Arsène Wengers tid i Arsenal, Invincible.
Förlåt Simon, men tänk om jag hade fått Arsenal och min pappa, alltså så som folk får lag. Jag fick ju Leksands IF då, och det var en passionerad kärlek under lite barndomsåren framförallt. Men då hade inte den här podden funnits kanske.
Kanske hade fått en hel del spänst av det, tänker jag.
Ja, i och för sig. Ja, i och för sig.
Jag hatar inte allt med Arsenal. Eller ja. I alla fall, när filmen hade premiär så hölls de då ett sådant här panelsamtal där Wenger satt med och där också David Dean satt med då. Alltså Wengers, ska man säga, parhästen trappa upp på Highbury.
Mm. Berätta om filmen. Förlåt, jag satt i mina egna tankar. Vilken var filmen? Det var bara en film.
En film som heter Invincible. En dokumentär då kring Wenger.
Om den säsongen.
I Arsenal. Mm. Nej, alltså, utan snarare hela Wengers tid i Arsenal.
Men det var en generös titel.
Ja, det är ju skillnad. Då var The Invincibles, han var i alla fall oslagbar, tänker jag. Jag vet inte. Här om året så var det nog inte så många som tyckte det. Men hur som helst. David Dean satt med där i alla fall och samtalade med Wenger. Och jag hatar ju David Dean, såklart. Utifrån någon sorts supportperspektiv. Jag har varit övertygad om att det är han som... Ja, att Tottenham under liksom hela hans era fick starta varje säsong på bortaplan. Eller i alla fall 85% av gångerna lottades bortaplan i premiären. Det var hans fel. Och att det var liksom, de blev matförgiftade av lasagne 2016 och skulle ta Champions League-platsen före Arsenal. Garanterat David Dean.
Mm.
Men ja, det stora skälet till hatet är att han var en stor ledare, en genuin ledare, fast i helt fel klubb då. Och såklart så pratar han också ganska god franska. Klart, naturligtvis pratar han ganska god franska. Mm. Och apropå då integration, immigration och fotbollens starka integratoriska kraft, så kan vi lyssna på när David Dean pratar om Patrick Vieira och hans integrationsprocess i det engelska samhället.
Patrick, of course, as you know, he came from Milan and he couldn't speak a word of English. And we had to make sure he settled down well. We gave him a teacher. We made sure he had a nice house, a car, a mobile phone. And after a couple of weeks, I went down into the dressing room and I said, Patrick, est-ce que tu peux dire quelque chose en anglais? Can you speak something in English? He said, oui, Monsieur Dean. Yes, Mr. Dean. I said, qu'est-ce que tu peux dire? What can you say? He looked at me and he said, Tottenham are she.
Nå, vad fint.
Ja, eller hur man säger. Det är också ett klipp som jag tittar på. Vera blir någon sorts mellanting mellan generad och rörd. Det är jättefint, det.
Mm.
Så, med det så ska väl världens längsta podcastavsnitt gå ut i eten och göra lite nytta för sig. Jobbade så. Mm. Mm. Jag tänkte som outro att vi kan väl sluta ungefär där vi började då. Den här veckan när Sverige missar VM-chansen. Harry Kane gjorde 4 mål på en kvart. Och när vi tänkte lite extra på våra pappor. Till Ulf och till Janne. Tack för att ni är fantastiska pappor. Vi hörs över telefon och alla vi andra hörs om en vecka. Det här är Ulysses Chaides, Paratipappa. Hade vi kunnat skriva den själva så hade vi skrivit den själva. Vi hörs om en vecka, kompisar. Ha det så bra. Ciao.
Hej då.
Que ya estás medio cansado de la vida. Tantos años trabajando solo para darnos todo día con día.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Sé que te sientes muy vacío si no estoy. Ay, me disculpas, mi ama, me lo confesó. Sé que te sientes orgulloso.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.